Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Woo!
Alltså som utlovat.
Den ska vi ha.
Är den tillbaka? Vignetten i Fighterpodden, som fortfarande heter Fighterpodden Nedslag. Men det där är ju vår klassiska vignett. Ja, härligt att den lever igen. Idag när vi spelar in så är det tisdagen den 30 mars. Och jag heter fortfarande Mårten Söderström. Där sitter Elin Blåd. Sen ser extra glad ut idag.
Ja, hej Mårten. Jag är bara extra glad för att jag och Simon äntligen fick köra vår lilla vignettdans igen. Det känns fint.
Vi kan den utan till, eller hur Simon Kölle?
Absolut. Jag kan inte säga att jag kan koreografin utan till, men vi kan i alla fall vignetten utan till. Tjena, tjena. Allt
och så
kul
går vi, kul, vi går också söderut till Filip Dersén i Skåne, som inte har vi hört den här vignetten förut.
Nej, det var första gången, men det var lite högt i mina öron, men annars så funkar det bra tycker jag.
Ja, härligt, och det är kul att du som lyssnar är med oss. Jag påminner en gång att du vill höra av dig till oss, så är det fighterpodden@fightermag.se. Och vi kastar oss direkt in i dagens omgång. Det var ju en härlig gala i helgen, UFC 260. Och vi har nu en ny tungviktsmästare i MMA. Såg du galan, Elin?
Ja, det gjorde jag.
Tyckte du om den?
Jag kikade dock dagen efter och råkade bli spoilad på huvudmatchen innan jag såg den.
För
jag dummade mig och gick in på Facebook när jag inte borde ha gjort det. Ah. Jag vet, men ändå, jag tyckte det var en fantastisk match och bara hela kortet var väldigt bra. Det var, jag har lite saker att säga om det, men vi kommer till det, tror jag.
Det där är så sjukt när det blir spoilat, jag har gjort samma grej. Men en gång vet jag att jag var på jobbet, och då hade jag, vet du, var en måndag så jobbade jag. Jag tänkte, det är inte någon av mina arbetskollegor som kollar på MMA, och då var ju typ en sån John Jones-match eller whatever. Mm. Bara, vad kul det var med John Jones, bara.
Nej.
Tack, jag har sparat mig en hel måndag, du vet. Ja.
Jag blev spoilad när jag kollade på Nyhetsmorgon någon gång. Ah. För jag tänkte att de pratar ju inte om UFC. Kolla. Men ja, det gjorde de. Så aldrig mer Nyhetsmorgon på söndagar efter UFC.
Filip Dersén, såg du galan?
Det gjorde jag verkligen. Det var huvudkortet, såg jag. Men det var imponerande. Det var ju roligt det att oddsmakarna satte ju Ngannou som stor favorit trots att han var utmanare. Men de flesta experter så innan tyckte jag sa att Stipe skulle ta hem det igen. Alltså på samma vis som gjorde den första matchen. Mm. Ja, så det var kul. Inför i alla fall att man såg det, att det var lite skillnad mellan experter och oddsmakare. För egen skull.
Vad säger du, Simon?
Jag kallar inte mig själv expert. Men andra
men,
brukar säga det.
Men.
Ja, precis. Andra brukar ju säga det. Och jag prickade in Ngannou. Jag prickade in Vincente Luque och Sean O'Malley. Och fick äntligen revanschera mig lite. Jag har haft lite dålig run här nu senaste tiden spelmässigt. Men nu kommer jag tillbaka med buller och bång och bjuder på champagne nästa gång vi ses i podden, tycker jag. Skämt åsido så, eller jag är ju inte skämt, det är allvar. Men sjukt bra. Bästa kortet i år, tycker jag. Alltså, absolut, hands down.
Kan vi inte börja med den här Sean O'Malley som vann mot Thomas Almeida? Som alltså han rätt tidigt i första ronden var det väl, han gjorde en walkaway knockout som inte var knockout. Han liksom gick iväg som att han... Alltså, det var så mycket självförtroende att tänka, jag har sänkt han redan. Men det hade han inte gjort. Och den slutade, gick ju ändå tre ronder och gick nästan full i typ till 3.52 i tredje ronden. Då vann ju Sean O'Malley, och Thomas Almeida tog ju enormt mycket stryk. Men den överlägsenheten har du dig själv när du tänker, jag har knockat ut honom. Är inte det lite väl överdrivet?
Alltså det är ju ganska arrogant, men alltså det jag reagerade mest på under den här matchen, det var hur, alltså, ursäkta språket, men hur mycket kommentatorerna bara hade huvudet långt upp i hans röv och bara verkligen red honom hela matchen. Alltså det var lite så här som för när, vad heter han? Israel Adesanya mötte Blachowicz, då var det exakt samma sak. De var superbiased mot mot Blachowicz, att allting som Iggy gjorde var helt fantastiskt. Och det var, jag tyckte att det var exakt samma sak i den här matchen. Det varenda liten pryl som Sean O'Malley gjorde, bara, det är fantastiskt och jättebra. Och så när Almeida faktiskt mötte honom eller liksom fick fäste, då bara, ja, då höll hon bara käften. Det var så jävla tydligt hur mycket de försöker hypa honom. Och det, jag undrar liksom om det kommer uppifrån, bara, men ni ska få honom att bli vår nästa superstjärna. Jag fattar inte grejen. Jag störde mig extremt mycket på det faktiskt.
Alltså, jag kan börja, vi har mycket att säga om det där, men till att börja med, jag kan börja svara lite det du pratade om där, Elin, att jag har kommenterat ganska mycket galor och inte just kommenterat UFC, åt UFC i alla fall, och det är ju, jag ser det som ganska otroligt att de specifikt talar om, för det riskerar att bli stelt då, ni ska hypa liksom den här, så här. Det är för många fighters, alltså det är ungefär som att säga det till NHL-kommentatorer och sådär också, även om det är såklart väldigt många fler här i de anställda av liksom UFC, men det är ändå så att det behövs liksom inte, utan det är ju en hype, och han har en stor hype, och Sean O'Malley kom från en förlust och han var extremt hypad redan innan. Och jag menar, jag som kommentator har faktiskt blivit anklagad av, konstigt nog, bara skåningar, Filip, av någon anledning, för att vara partisk ibland några gånger mot, ja men det är faktiskt, det är sant, nästan bara så här, Malmö, Mike Tyson, som har några gånger anklagat mig för att vara lite partisk mot en stockholmare och sådär. Så och det, alltså ibland blir det bara så, när någon är så här superhypad och så. Och ibland är det säkert att det är så också, att man tycker att någon är så jäkla bra, och det är ju, hur partiska är vi inte, om man tänker det, när Carolina Klüft var som störst, men det var inte som att vi var, kommentatorerna skulle typ vara partiska, eller hur? Så det kan vara lite så, men vad säger du, Filip, om det?
Alltså jag tror lite underförstått, för som du säger, att de vet väl att det är Sean O'Malley, Conor McGregor, Daniel Cormier tidigare också, alltså vilka personer som är omtyckta i UFC, vilka de vill liksom hype upp. Max Holloway också tycker lite kanske samma sak, att de vet ju själva att det är klart att det är bättre när det är UFC som är deras uppdragsgivare, det är klart att det är väl de man ska prata upp, och kanske inte då Almeida. Men sen känner jag också det med O'Malley, att ofta är det att de pratar att Almeida är en tuff motståndare han får nu. Han hade ändå varit 4 raka förluster, och sen innan dess var det Quinones som också hade några förluster, och sen var det ju Eddie Wineland som också väl hade, alltså 3 raka förluster och sånt där. Så att jag känner att de ger ju han, alltså det är rätt så tydligt vilken strategi de har för att bygga upp honom. Det är ju inte de tuffaste fightsen rent utifrån de senaste matcherna.
Det kan man verkligen säga, Filip, men Thomas Almeida hade ju 20-0 först, och sen så har han åkt på några liksom tuffa förluster uppe i toppen, och det är liksom så här, men det är klart att är någon på väg neråt som Almeida, man måste ändå säga att Almeida är, så är det ju kanske potentiellt lite lättare än när de är ju typ oövervinnliga liksom så där. Men Sean O'Malley, han får se upp, säger jag. Det är det jag vill ta med mig från den här matchen. Han får verkligen se upp, för han vill ju ha liksom så här, att det ska vara synas på hans highlights och allting sådär. Det är därför han gör den här walk-offen och allting. Det där skulle kunna straffa sig fett mycket. Och framförallt desto större matcher. Vad säger du, Martin? Alltså det är...
Ja, men det var det jag menar, att alltså, det där var ju, alltså, det var ju verkligen så att du önskade att Almeida där och då, inte vet jag, skulle tagit hans ben och bara, vet,
nej. Jag hade spelat så mycket på O'Malley, så det vill jag absolut inte.
Han hade verkligen förtjänat det.
Jag önskade att Almeida skulle ta det, alltså.
Nej, precis.
För att jag blev så jävla irriterad.
Nej, jag förstår det, men du har alltid varit irriterad på Conor McGregor också, liksom sådär när jag...
Ja.
Men innan vi går över nu till huvudkortet då och VM-matchen, vad säger vi om Tyron Woodley, Simon? Är han slut eller vad säger du?
Alltså, han är på väg ner. Han var på väg ner redan innan, och han har varit champ och allting, och mött Vincente Luque som var grym verkligen där. Och han gick ut stenhårt. Alltså, det, jag kan inte understryka, det här är verkligen alltså bästa kortet i år. Och Vincente Luque vann på en Dars första ronden efter att ha rockat Tyron Woodley, som dock också slog tillbaka. Alltså, Filip, alltså det var ju, han bjöd upp till dans. Alltså, det är där. Och jag lovar, så här, det här vill jag verkligen säga till alla som kanske tvekar, kollar ibland på MMA alltid. När man får sådana där matcher, och ibland också med grappling och så som den här avslutades, där har vi MMA. Det där är så jävla fett. Det är nästan ingen annan kampsport som jag ser kan mäta sig med det där actionen. Eller vad säger du, Filip, som ändå är boxningsfan?
Ja, jag tänkte säga det. Till skillnad från de tidigare förlusterna så visar jag nu i alla fall upp att han gjorde någonting. Innan gjorde han ingenting alls ju. Men sen var det så många, jag hörde via Plays känsla komma till år. De tog verkligen hylla honom att det här är gamla Woodley. Alltså han blev ändå avslutad i första ronden. Så man får tänka hur taktiskt smart var det emot Luke som är så pass duktig stående. Det vet man om ju. Sen är det bara det Woodley. Det är ofta man pratar om andra fighters. Till exempel Colby Covington är det många som inte gillar ju personlighetsmässigt. Som han av sin feud med. Men jag måste bara säga, jag tycker att Tyron Woodley, han är ju liksom som en 12-åring i, när han pratar tycker jag, med hans hiphop-karriär som han startade när han har fyllt 30. Jag vet inte, han behöver verkligen pengarna också nu ju, så att jag vet inte om det är bare knuckle fighting eller vad det blir, för att han har ju berättat också det att han har ju spenderat alla sina pengar för att han lever ju verkligen som en superstjärna. Elin, har du någon tanke om det? Vad ska han göra? För han behöver ju bevisligen få in pengarna. Är det Bellator? Är det bare knuckle? Vad borde han göra?
Alltså, jag tycker ju inte att någon borde gå in och köra bare knuckle av ganska uppenbara anledningar. Men det är, jag vet inte. Jag blir lite ledsen över att det har gått så fort neråt. Mm. Det, jag vet inte. Att jag hade hoppats på att det skulle se bättre ut i matchen och blev ganska emotionellt nedslagen när han blev fysiskt nedslagen. För jag vet inte, det är tråkigt att se någon liksom gå från champ till liksom fått så jävla mycket stryk. Det var lite samma sak som hände med Benson Henderson för ett gäng år sedan. Mm. Han var liksom en superduktig champ i UFC och sen bara började han förlora match på match på match. Och nu är han väl i Bellator om jag inte minns fel.
Tror jag det, ja precis.
Mm. Ja, han är ju i någon av de mindre galerna och det verkar ju gå okej nu, men i UFC gick det ju bara åt helvete för honom efter att han tappade bältet.
Och sen hade vi då huvudmatchen där vi fick en ny tungviktsmästare i Nagano. Stipe, som sagt, hade väl tänkt att ta det här, men jädrar vad han har utvecklats, Nagano. Jag tänkte när de mötte sist så var ju inte han lika rutinerad som Stipe, och nu tycker jag ju att han har typ tränat i kapp. Håller du med mig, Elin?
Ja, verkligen. Alltså, man får ju inte glömma att Ngannou har ju bara hållit på med kampsport i några få år, så att han redan nu är på den här nivån är ju fantastiskt och vittnar ju om en ganska ljus framtid för honom. Men verkligen, alltså, det jag tyckte hade hänt mest är ju liksom hur samlad och lugn och kontrollerad han var under matchen. Det var ju inte det här misstaget som i första matchen, att bara rusa in, bränna slut på energin och bara försöka jaga knocken, utan, och det var, jag tycker det är väldigt kul det de har börjat med, eller jag vet inte hur länge sedan det var, det känns som att det är en pandemigrej, men när de visar tweets från personer, det var någon, nu kommer jag inte ihåg vem, som skrev Calm Francis is the scariest man in the world. Och jag kan bara hålla med. Shit, alltså vad han, vilken fantastiskt bra match han gjorde. Och vad välförtjänt och vad kul det var att se hur glad han blev efteråt.
Vad säger du, Filip?
Ja, jag kan bara hålla med. Och att han var så lugn. Jag tror att många andra, alltså, vi har ju sagt att, ja, men vi har sett han så kort tid i oktagonen efter just förlusten mot Derek Lewis och Stipe. Så att man vet inte riktigt hur bra är han på brottning, nedtagningsförsvar och sådär. Men han var ju så lugn. Jag tror att han själv vet hur otroligt mycket bättre han är nu än när de mötte senast. Jag tror att det var ett lugn som, ja, infann sig bara av den anledningen. Och ja, matchen, det var, ja, jag tror inte han tvekar inte en sekund alltså. Jag är så imponerad, och om man tänker utifrån hans genetiska förutsättningar, hans fysik, alltså han kan gå in och dominera en bodybuilding-tävling liksom Mr. Olympia om han bara vet göra det. Så att, nej, jag tror att så länge bara MMA han fortsätter utveckla sig, så blir han ju enormt svårslagen.
Dina tankar, Simon?
Alltså det, man har bara lust att dansa, typ någon så här frekvens dansa, oh en gano, och liksom sjunga och grejer. Alltså han är så, nej men grejen är så här, ni brukar ju ofta, jag säger ni, kanske inte du så mycket Filip, men ni andra här, Mårten och Gelle, och alla våra gäster i stort sett, brukar ju basha på tungviktare. Ja, ah, men så tråkiga, ja, det är så segt, och sen rätt väl så kommer det nog. Men alltså, jag tycker så här att när det sitter, när det är liksom en riktig nerv i en tungviktsmatch, så finns det ingenting i hela världens sportsväg, tycker jag, som riktigt så där nästintill kan mäta sig. Och det är ju så här, de brukar alltid säga the baddest man on the earth, typ, eller planet, eller vad de säger. Det är lite töntigt, jättetöntigt. Men alltså, Det tror jag de flesta kände efteråt. Vem fan ska slå Francis Ngannou?
Fast får jag bara lägga in aspekt, för jag håller med om det. Jag har bärsat mycket på tungvikt. Men det var verkligen två otroliga atleter. Och det vill säga det. Man får inte glömma det att där och då vägde förmodligen Stipe eller Ngannou kanske 115-120 kilo kanske. Att de var, alltså, och de rör, Stipe framförallt, han rör ju sig som en lättviktare. Otroligt rörlig och snabb. Liksom. Lite snällt sagt kanske. Men det gjorde ju också. Ja, det var lite snällt sagt. Men det gör ju också att det blir... Alltså att det inte går så fort är ju snarare den här rädslan för att Stipe vet ju, får jag en smäll så ligger jag så att det blir en distans. Men väldigt snabb på fötterna. Och får man även ge Alexander Gustafsson när han kom in. Han var också väldigt snabb. John Jones. Finns några till som har varit så här snabba. Och då är det ju inte tungviktsproblemet. Det stora är när det verkligen är två stycken nästan flodhästar som bara står och hänger på varandra. Då blir jag galen. Filip?
Mm. Och så säger jag att jag älskar verkligen tungvikt. Det är både boxning och MMA. För att jag såg några timmar innan jag såg Ngannou Stipe så var det en match i boxning. 252 kilos boxare. De var väl 32-33 tänker jag. Ja, det här är ju verkligen inte alltså, de farligaste männen på planeten. De väger så lite. Men alltså, när man tänker Francis Ngannou, man har kunnat ta alltså, varenda person man någonsin har tyckt är tuff liksom, på någon klubb. Eller, han har kunnat nita alla, och det är det man vet. Det är ingen som tar honom i hela världen. Jag tycker det är faktiskt en cool känsla att faktiskt kunna säga det. Men han är faktiskt the baddest man on the planet, rent fysiskt. Så det är någon...
Ja, men faktiskt. Och Stipe har ju alltid lidit med det där att folk ändå, för att han inte ser så jäkla tuff ut. Nej, sådär egentligen. Sen är inte han en liten person på långa vägar. Men ändå sådär att Francis Ngannou ser ju liksom galet tuff ut. Sådär. Så att, ja. Sen har, han är ändå 93 eller något sånt där med minst rätt. Och det är fortfarande ändå inte så här. Det finns många 2-meters personer som är bra på fightas. Men det är ju inte det. Så det är inte bara liksom längd och storlek. Utan det är ju hans ihopsättning. Ja, sjukt bra i alla fall. Men nu fastnar vi kanske lite på det här. Men alltså
det gjorde vi. Men jag också, dessutom får jag säga det klart att det finns många inom UFC som har en brokig bakgrund, men han har ju en helt otrolig bakgrund. Alltså han har ju
verkligen.
Hur många gånger han har fått korsa havet liksom för att ta sig till Europa.
Hemlös.
Alltså han har kämpat så otroligt. Han har alltså inte haft liksom mat i kylskåpet en stor del av sin uppväxt. Och hade då målbild att han faktiskt någonstans skulle lyckas i livet. Inte att det skulle vara MMA, utan det blev liksom som det är blivit. Ett bananskal, hamnade på någon kampsportsklubb. De bara tänker, vi har fått in ett monster, vad är det här för någonting? Ja. Och bara programmerar honom till där han är idag.
En superkort grej där bara om det också. Så här, för att det är en sak, det pratas ju en del och de gör en grej av det, att det är liksom den tredje afrikanska liksom mästaren nu. Alltså så där. Om att Kamaru Usman då, så Israel Adesanya, så är det han då. Men det är också så här, Kamaru Usman, han föddes för någonstans ändå i Afrika, och så han har ju haft liksom det afrikanska, men han känns så mycket som en amerikan på väldigt många sätt, så han snackar och allting sådär. Israel Adesanya känns ju väldigt mycket som en från Nya Zeeland. Men Francis Ngannou, han liksom, han verkligen är afrikan och verkligen född i en by liksom, och stöttar den där byn och allting, och det känns som att han kan inspirera många, tror jag. Det var bara det jag ville säga egentligen.
Definitivt.
Så är det. Ja, jättekul, och som sagt väl värd då att bli världsmästare. Nu ska vi gå vidare i Fighterpodden Nedslag.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Vi går över till boxning då, och det blir en påskgala där en VM-titel står på spel. Vill du briefa oss, Filip?
Det kan jag göra. Det är i Dubai som de har lagt den här matchen. De har börjat göra det mer och mer nu under pandemin. Att de lägger det i vissa länder som då, som jag har förstått det, betalar pengar för att man ska komma dit och ha galan, istället för att man kan ha det i Storbritannien eller USA som den annars hade varit i. Och det är Carl Frampton, irländare som är rätt känd. Har tagit några stora segrar i sin karriär. också några förluster, så han har förlorat de bältena han en gång hade. Men han ska utmana om världsmästartiteln igen då. Och nu är det mot en amerikan, Jamal Herring, som inte är jättekänd och inte har gått lika stora matcher som den här Carl Frampton. Men i alla fall lite påskgodis är det ju, för att när ni brukar fråga mig så här, men var går den här galan nu? Är det via Play eller är det... måste man gå in på någon konstig sida. Den här gången kan man faktiskt bara gå in på YouTube och se den gratis. Mm-hmm. Så att det finns en länk på fightermag.se till den i YouTube-spelar. Så det är lite roligt att man faktiskt kan se boxning så enkelt.
Mm. Vad är det för viktklass?
Detta är fjädervikten. Och då är det ju lägre, det är, eller superfjädervikt säger jag här nu, men det är ändå lägre än om man säger fjädervikt i UFC. Så de väger lite mindre. Så det är väl runt 60 kilo lär det vara.
Mm, okay. Och det är WBO eller är det någon annan?
Detta är WBO, så att, ja. Det är ett av de största bältena. Och det tänker också man kan, om någon, är på, alltså någon som lyssnar på det inte kan också kolla på de bältena, att det är ju verkligen många olika bälten. Vi har ju WBC, WBA, WBO och sen då IBF och IBO. Där då ofta, WBC säger man är det största, IBO är kanske det minsta, men WBO är ju ändå, ja, det är ju topp tre skulle jag säga. Så att det är en rätt stor match som är kul att man kan se den gratis liksom.
Elin, nu har du precis hört de olika titlarna. Vad finns det för olika bälten? Kan du bara rabbla? Du har precis hört dem.
WBO. WBF. Nej. Och jag önskar att jag hade lyssnat bättre, men det går rakt in genom ena örat ut genom andra.
Dessa jävla bälten! Eller hur? Och det var inte någon grej för att hänga ut dig, Elin. Jag kommer inte heller ihåg dem. Det är svårt. Alltså, det är ju knepigt, Filip, med det där. Mm.
Ja, och detta var faktiskt en fråga på spåret för några år sedan. När jag tog upp om, och det var ju ingen som kunde. Så jag satt och tänkte, men vilket är det femte då? Så fick jag in det precis i slutet. Men, ja. Så det är inte många som, det är ju nästan ingen som kan dem. Men ja, man kan säga det.
Det är väldigt nischat. Men...
Ja, verkligen nischat. Och till exempel IBO, det som jag sa är det minsta. Mm. Du har ju ändå till exempel Sven Fornling, vår Malmöbuxare, eller tungvikt. Han var ju världsmästare den för något år sedan. Nu så var det ju Stockholmsboxaren, för att då sätta en geografisk stämpel, Oskar Alin, som har boxats på ett tag nu som proffsboxare. Han tog nu ett IBO-bälte och på sociala medier och även Expressen, de skrev om det, lät det som att det här är ett riktigt VM-bälte. Men för det första är det ett IBO-bälte som då är det lägsta av de här organisationerna. Sen var det ett interkontinentalbälte.
Ja.
Så att det är inte bara VM-bälte. Och till exempel WBO har tre olika världsmästare. Så att, ja. Nej, det är, man kan aldrig gå rätt
i varje viktklass.
Ja. Alltså bara för att svara på din retoriska fråga där förut, Mårten, så här, håller inte MMA på att bli samma? Alltså, nej, alltså den dagen som du kan vinna både bältet i UFC och i Bellator och i Cage Warriors och i Superior Challenge på samma match, ja, då är det samma sak. Men annars, nej.
Mårten vill ju det, det är hans våta dröm. Det har varit, ända sedan han hörde om det Ali Act så har han ju bara pratat om det.
Ja, men det är samma sak. Nu diskuterar vi ju Nagano förut här, att han är the baddest man on the planet och den tuffaste. Ja, men så är det en annan tungviktsmästare, en annan organisation. Jag skulle gärna vilja se att de möts. Men vi stänger det där nu. Har du något mer kring boxning, Filip?
Ja, just det. Jag har även en Team Sauerland, det är tyska promotorn, de kom till Sverige då för några år sedan när Erik Skoglund tog tillbaka boxningen och boxfest, då var det de som sände på TV10 och gjorde galor och sådär. De gör det inte längre nu efter att Skoglund har blivit skadad, men de sa att de skulle revolutionera hela branschen, gick de ut med förra veckan. Så man tänkte, ja, vad kan det vara? Är det kanske Matchroom Boxing, Eddie Hearn som går tillsammans med dem och gör något eget bolag? Men nej, det är en annan stor Wasserman, även om ni känner till det. Wasserman, det är någon form av agentur eller sådär, som är väldigt stor i andra sporter, har ett team i cykling i Tour de France, har varit inne i Asia, alltså har massa olika, Liverpool i fotboll och sådär, har varit inne, så att de har nu gjort Wasserman Boxing, de har köpt Team Sauerland, så att det kan komma in mycket pengar i det nu kanske, och det kan göra att de har ju haft en Muhammad Ali Trophy, har ju Sauerland haft, där de försöker samla alla de bästa boxarna i en viktklass, 8 stycken, som möts i utslagsturnering. Så att om nu vi kan få in lite mer pengar kanske, vi kan få in ännu bättre boxar i bättre viktklass och göra en sån turnering, så man får reda på vem som är bäst.
Så är det verkligen. Och vi ska också säga det att Oskar Alin har vi haft med i podden. Så man kan lyssna på det. Man scrolla ner eller vad man nu, vart man nu lyssnar. För det var ju faktiskt ett väldigt bra, en bra podd tycker jag med honom.
Okej, då lämnar vi boxning och går över till grappling. Nere på backen, det handlar om grappling och du har kollat grappling i helgen, Erin. Vad har hänt?
Ja, det har jag gjort. Jag har kollat på den här galan Who's Number One. Väldigt, väldigt töntigt namn. Men jag vet att jag hela tiden återkommer till att prata om Gordon Ryan. Men jag måste ändå berätta om den här matchen som var i helgen. För han mötte Wagner Horsha som är en av de absolut bästa. Han är dock lite lägre än Gordon i viktklass, men... De möttes i någon slags catchweight och Wagner är ändå så här pound för pound rankad sjua no-gi grappling och Gordon såklart detta. Innan den matchen så sa han ju liksom att så här kommer matchen se ut, jag kommer sitta på honom och dominera och få honom se ut som ett vit bälte och sen kommer jag dra ut honom med en förutbestämd submission som jag har bestämt dagen innan. Och då hade han ju, det var exakt så matchen såg ut, han fick Wagner verkligen att se ut som en nybörjare och det var en 30 minuters match. Oh. Liksom, det var det som var time limiten och det var submission only. De hade väl hållit på i typ 20 minuter och så när coachen bara, nu är det 10 minuter kvar, då bestämde han sig för att avsluta den. Och det gjorde han på en triangel och dagen innan så hade han skrivit på en lapp och liksom klistrat igen det kuvertet och gett till kommentatorerna. Så de satt ju liksom under matchen med den här lappen, eller med kuvertet framför sig och bara, vad står det på den här? Och så öppnade de det efter matchen. Och då var det liksom, hade han ritat en triangel och skrivit ovanför, who's next?
Ah, det är så bra.
Det är rätt kaxigt att kunna leva upp till det.
Det är ju kaxigt och det är lite snott tyvärr hela grejen. Faktiskt från boxningen med Klitschko har gjort det där också. Ett kuvert, kommer du ihåg det Filip, när han liksom la ner ett kuvert och gav till liksom media. Och någon disk var det ju också, någon sån här CD-skiva. Ja, men det har gjorts några gånger, men alltså, han är ju skitbra. Men det där är också farligt för den där typen av kaxighet, det är ju för att han är liksom odödlig just nu. Mm. Välkommen in i MMA och träffa på någon som kan stå emot lite och så kommer smocka honom på käften. Då kan vi börja snacka. Om man dominerar även där, fan vad roligt, då kommer jag vara hans liksom, fanboy.
Ja, men det ska bli väldigt dess, kul. Ja. Och det ska bli skitkul att se. Och jag vill också bara tillägga, jag vet inte om jag pratade om det förra veckan, men det har ju varit snack om att Craig Jones, som också är från Danaher Death Squad, från Australien, otroligt duktig grappler men får typ alltid silver, vinner sällan guld. Han och Gabriel Garcia från Brasilien, svart bälte och enormt stor monsterkvinna, hade ju sagt att de skulle mötas på söndagen. I en sån här intergender match och Gabby väger ju säkert 45 pannor mer än vad Craig gör och han ser ut som en liten tönt bredvid. Och jag satt där redo, hade liksom slagit på livestreamen för de sa att det var ingen som ville sända matchen. Så här, de försökte få flow grappling och sända den och de bara nej, vi vill inte. Och så jag satt med den här Facebook-streamen och bara nu ska vi äntligen få se det här. Och så blev det ett sånt jävla antiklimax, för då körde de bara som en liten presskonferens och bara, ja, alltså matchen kommer hända, det är inte ett skämt, vi ska göra det, men vi vill kunna visa den i Asien samtidigt, bla bla bla, och så satt de och typ jiddrade lite och så bröt de arm och Gabby typ dödade honom, men ja, det blev ingenting och jag är så jävla besviken.
Han skulle väl sluta som grappler om han hade förlorat?
Exakt, han har ju lovat att han ska retire om det händer. Men jag vet inte, jag börjar mer och mer bara tro att jag har blivit lurad som har gått på det här. Så jag återkommer om det dyker upp någonting, men nu är jag bara besviken.
Bra att du har koll på grappling, Elin. Vi går vidare. Lite kortnyheter då, slutligen här i Fighterpodden. Nedslag. Anton Turkay ska gå match, Simon.
Absolut. Stort svenskt hopp verkligen inom MMA. Anton Turkay, 6-0 rekord. 1 april går han alltså och möter en tuff fighter som hoppar in på kort varsel. Som heter Konstantin Soldatov. Som är 5-1 och de möts i Brave. Och så Soldatov, han är från Kazakstan. Alltså det råder viss oklarhet. Jag har kollat upp honom lite grann och det är så här, de fighters han har slagit har typ ingen record och så här, så det är väldigt så här skumma personer. Men jag har hört lite på hörsvägen, för jag hörde mig lite för kring den här snubben, och det är att han kallas till hooligan också. Han har gått väldigt mycket så här osanktionerade matcher tydligen och sånt. Och de har massa galor där, det vet vi också från Guram Kutateladze och så här, från det landet han kommer ifrån, att många av de här forna sovjet liksom länderna, de Där sker ganska mycket så där liksom, lite mer osanktionerade galor och matcher och sånt. Så att man har åkt i alla fall på en förlust i sin senaste match, liksom legitima match då så att säga, och på domslut. Men i övrigt så har han sett dominant ut, men det är väldigt svårt att säga någonting. Och alltså frågan för mig till er, det är väl lite så här, hur långt kan Anton gå? Och alltså the sky's the limit känns ju som just nu, eller vad säger ni?
Alltså rent showmannamässigt kan han ju gå liksom till världstoppen, och jag tror även rent atletiskt och så. När jag intervjuade han så berättade han att han har helt galna tider och liksom rent, alltså han går ut och springer nästan en maratonlopp och sådär. Mm. I alla fall halvmaratonlopp när liksom andra springer 5 kilometer. Så att han verkar vara väldigt bra fysiskt tränad. Nu får man ju se lite, för han åkte ju på. Jag vet inte om det var att någonting bröts. Jag tror någonting bröts i benet mot Ibo Aslan när han åkte på de bensparkarna i den matchen han sen vann. Så han har ju varit borta några månader helt från träning. Mm. Och detta blir en comeback, så det ska bli spännande att se hur det har påverkat honom. För jag känner lite som att den här matchen, om han kunde göra det som han gjorde mot Ibo Aslan, som är liksom Alexander Rakic, UFC-fighterns främsta träningspartner nästan, då tror jag att han kan ta de flesta i Brave. Och jag tror absolut att han är ett namn för UFC.
Kul med nya svenska fighters som kommer uppåt.
Ja.
Apropå svenska fighters, Oliver Enkamp har fått ny ranking i Bellator, Simon.
Precis, och det är så här att de har lanserat nu Bellator rankinglista, alltså officiella rankinglista för första gången. Och det är ju för att de har nog aldrig haft så här många bra fighters till att börja med. Och de har verkligen samlat jättemånga som är liksom bra namn. Det här har vi pratat om tidigare från framförallt UFC och sådär. Men han är väldigt viktigare. Oliver Enkamp, och hans viktklass då, så han kliver in topp 10 nu här, så att han är ju nedre delen av den såklart, men alltså den viktklassen är rätt tuff, om man säger så. Den toppas ju av Douglas Lima, och sen har vi direkt efter det Michael Venom Page, och jag känner så här, visst, det är inte många som vill möta Michael Venom Page, han är ju så sjukt bra stående, men Oliver Enkamp alltså mot Michael Venom Page, fy fan vilken rolig match. Mm-hmm. Vad säger ni?
Ja, absolut, absolut säger jag. Filip?
Ja, hade gärna sett den. Han kan väl ta ner på marken också kanske och testa lite där, så det hade varit roligt att se.
Absolut, ett pussel att knäcka, för alltså, alla vill ju ta ner Michael Venom Page till marken, men och jag skulle vilja se Michael Venom Page i UFC, alltså fy fan skulle vilja. Men nu är Bellator så pass bra, så att det blir faktiskt spännande att följa dem nu nästa, för nu börjar de sitt race med massa galor och så vidare, så att det blir kul. Bara vi har något jättelätt och bra ställe att se det på. Det vill vi ju ha, liksom. Så att det är väl det. Ja, men två korta grejer innan vi avslutar. Och den ena är ju, ni kanske kommer ihåg att vi pratade om mycket om Cage Wars, som körde 3 galor här nyligen i rad. Och där var ju en av dem, för hur många som kom fram som ganska spännande fighters. En var ju Paddy the Baddy Pimblet. Alltså ganska dåligt namn, men han har ju väldigt häftig frisyr om inte annat. Kolla in honom, googla honom om ni inte har sett det. Skitrolig frisyr, som han är med i typ Beatles eller någonting. Han imponerade ju väldigt stort i alla fall i Cage Warriors, och han har nu signat med UFC, så det ska bli kul. Han har ju förlorat ganska nyligen innan det här för några matcher sen mot en dansk som heter Søren the True Viking Bak. Och det är en alltså 14-1 här bak. Han är champ i Cage Warriors, men har inte gått match sedan 2019. Men det är ju faktiskt ett så här nordiskt namn som vi pratar alldeles för lite om. För han är grym, Søren Bak alltså. Men Paddy the Baddy tror jag kommer också gå långt i UFC. Han ser riktigt fast ut. Och på tal om UFC då, så har jag den sista grejen där. Och det är att UFC har ju haft ett samarbete med Reebok. Alltså skomärke framförallt och klädmärke sedan många år här nu. Och deras deal då med UFC var ju så här att de lovade att 70 miljoner dollar då skulle gå till fightersarna i den här liksom uppgörelsen, i den här sponsringsdealen. Och nu då har man kunnat titta, och det finns ju ganska roligt att det finns en sajt på en amerikansk som fokuserar väldigt mycket på siffrorna och så här. Och de har tagit fram och kunnat liksom räkna ut, det är officiella siffror också i USA, så de har kunnat räkna ut hur mycket som faktiskt har gått till fightersarna av de där 70. Då visar det sig att det är $39,3 miljoner som har gått till fightersarna. De andra 30 har gått till UFC själva.
Nej.
Wow. Så det är lite så här. Men nu inleds i alla fall ett nytt samarbete med ett klädmärke som heter Venom. Och det är lite så här mer korttidssamarbete snackas det om. Vi vet inte exakt hur långt och vad det exakt kommer innebära. Men det sägs att det var ganska få som ville gå på. Man behöver gå på liksom ganska all in för att gå med liksom UFC på en sån stor grej. Men hur som helst, de lovar och lovar och lovar att det ska ge mer än Reebok-dealen till fightersarna. Så vi får se.
Men det var ju en ganska stor grej när Reebok kom in. Det kan ju låta skumt där, sitter och pratar vilka som är sponsorer till UFC. Men jag minns bland annat var det ju att han Stitch, som då fixar ansiktet på fighters, han fick ju inte vara kvar, fick sluta. Och han har ju varit med alltså sedan UFC startade, för att han hade ju små egna sponsorer på sig. Och många fighters hade ju dessutom egna då sponsorer som de har gjort upp med på olika sätt. Och det fick de ju släppa, och så ska man då få en ny ersättning för att man kopplade sig själv till Reebok. Det var väldigt diskuterat, och då sa ju alla fighters, nej, vi kommer gå back på det här, och enligt det du säger nu Simon, så blir det precis som de säger då. Inte alla såklart, för att en del fighters har ju faktiskt tjänat mycket, mycket mer pengar kanske. Vad tänker du Filip?
Nej, jag tänker också det att när Dana White har någon bra nyhet att förmedla så brukar han ju gå ut med den, men nu har man inte hört något belopp eller sådär, hur mycket mer det är, så jag vet inte. Sen känner jag alltid det att när det är sådana här sponsorer, nu, innan var Reebok, nu blir det Venom, jag vill ju se DeMarlo gå in i sin bad boy outfit, den gula, alltså den personliga tröjan, det är sånt vill jag se, så jag tycker det bara är synd att det fortsätter med sådana här sponsoravtal. Det kan vara bra för UFC, men tråkigt för oss som fans faktiskt.
Ja, och jag har ju lite kollat, inte kanske de senaste siffrorna, men lite koll på hur de var, såg ut förut. Och jag menar, logga på till exempel Alexander Gustafsson i UFC när han var tidigt med i UFC. Det kan jag säga så här att ja, det fick han mer för än vad han fick av Reebok, de här automatiska. Så att, men UFC tjänar ju nu också. Har ju sånt där, då förklarar man ju, då fattar man ju anledningen. De har fått $30 miljoner som skulle kunna gå till dig, Elin. Vad säger du istället?
Tänk vad jag hade kunnat göra med $30 miljoner.
Ja.
Det är faktiskt dags för lite påsk nu, men vi är tillbaka efter påsk i tanken. Då kör vi i helg, så jag tänkte önska er en god påsk, en glad påsk.
En god glad påsk helt enkelt.
Glad god påsk.
Detsamma, detsamma.
Firar man påsk? Nej, det gör man kanske också
i Skåne.
I Skåne? Nej, vi har ju bara danska traditioner här nere. Så att, vi får se.
Det är därifrån påsken kommer typ. Ja. Nu släpper vi det.
Tack Elin Blad.
Tack Mårten.
Tack Filip Dersén.
Tack, tack.
Tack Simon Kölle.
Ja men tack Mårten Söderström.
Vill du höra av dig till podden så är det Fighterpodden som sagt at fightermag.se, och jag heter Mårten Söderström. Vi tackar för idag och säger
puss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.